Ja, då börjar lagen komma till 50 segrar.
Ja, det gör de ju faktiskt. Det är faktiskt hela tre stycken nu. Det är Houston, Dodgers och Arizona Diamondbacks. Mm. Men Houston var faktiskt först.
Ja, det var de.
De svepte Oakland borta här i torsdags och nådde då 50 wins som första lag efter 74 spelade matcher.
Ja, inte helt oväntat. Det är de som absolut har gått bäst här nu i början.
Ja.
Men Dodgers var ju inte så sena. De har ju varit riktigt heta här på slutet. De gjorde det väl bara två dagar senare när de hade spelat 76 matcher, va?
Precis. Mm. Så det är ju väldigt imponerande från American League och National League-lagen som har nått 50. Om man tittar lite grann på Houstons resa, vi har snackat om dem för två, tre avsnitt sedan, så en liten jämförelse här. 2012 så nådde de 50 wins 22 september.
Ja,
lite skillnad. Det här var så i år nådde de ju då 22 juni, vad blir det?
Mm.
2013 blev det 11 september, lite förbättring. 2014 12 augusti och så 2015 och förra säsongen då 17 juli.
Oj.
Så att ja, det visar
nästan
ganska
en månad tidigare i år då.
Ja, så det visar ju på vilken otrolig form de är.
Ja.
Och de är faktiskt det fjärde laget att nå 50 wins med 74 matcher spelade eller färre.
Okay.
De lagen som gjort det tidigare var Seattles årgång 2001, White Sox årgång 2005, St. Louis 2015 då. Och ja, de är ju rätt överlägsna i American League. De är ju 11 wins för det närmsta American League-lag då. Och det kan de tacka mycket deras roadtrip-record. De är ju alltså 29-9 på bortaplan. Ja. Vilket faktiskt är fler wins än Philadelphia Phillies har totalt.
Oj, på bortaplan. Ja. Ja. Ja, de är väl, vad var det, sjätte laget sedan 1961 att gå in i juli med ensiffrigt i förlustkolumnen för just bortamatcher då.
Ja, och det visar återigen hur starka de är. Alltså, det är helt okej att vara starka hemma, men att visa ett sånt otroligt bra bortarekord visar att det här är ett lag att räkna med.
Mm. Absolut. Och om man tittar på Dodgers så var det ju sen de flyttade till västkusten 1958 har de faktiskt bara två gånger tidigare tagit sig till just de här 50 vinsterna snabbare än i år.
Mm-hmm.
Det var 1974 då de gjorde det på 74 matcher och 1977, så det är ju verkligen ett tag sedan de var så här bra.
Ja, och Dodgers har också varit på uppgång de senaste åren verkligen. Och ja, frågan som jag ställer mig och många andra också ställer sig, är det kanske redan klart vilka som möts i World Series?
Ja, kanske.
Alltså tittar man på Houstons record då, nu är ju 52 vinster 25 förluster och Dodgers har 51 vinster 27 förluster. Och tittar man på run differential så har ju Dodgers plus 134 och Houston har plus 119. Vilket
vad är run differential?
Ja, det är ju hur många fler runs de har gjort än de har släppt in, om man säger.
Ja. Okay.
Och det här visar ju på att de dominerar bara, verkligen sina motståndare. De vinner inte bara matcher utan de dominerar i matcherna. Och det märker vi också på om man tittar på statistiken. För bägge ligger ju toppskiktet i respektive liga, både vad gäller offensiv och vad gäller pitching.
Ja, och där är det ju faktiskt både så att säga starting rotation och bullpen som ligger bra till i den där statistiken.
Ja, exakt.
Det är ju, de har ju de stora S:en då, Dodgers, Clayton Kershaw och Houston har ju Dallas Keuchel som tyvärr är ju på disabled list och jag vet inte om han är på väg tillbaka. Han har väl börjat kasta här, va?
Ja, sist jag läste så att han har börjat kasta on flat ground. Jag vet inte, du som har pitchat själv kanske kan förklara. Alltså det är väl lite mindre påfrestning att kasta, att inte stå på kullen och kasta.
Ja, och det är ju just steget innan man kliver upp på kullen så att säga och börjar kasta ordentliga bullpen sessions.
Ja, och han har ju faktiskt varit på DL sedan 8 juni så det är ju nästan det är tre veckor sedan han varit borta. Men vi hoppas att han kommer tillbaka.
Absolut. Och ja, det som både talar för och talar emot att det här är World Series-lagen är ju att det är båda lagen dräller av unga talanger.
Ja, visst. Alltså.
Otroligt duktiga, otroligt roliga att se. Men frågan är, när vi kommer fram i oktober och World Series så har de ju inte så mycket eller ingen alls rutin av postseason baseball. Så att,
Nej, och ja, vi får ju se. Alltså, jag tror inte att varken Houston eller Dodgers kommer att gå in i en sån här superslump och ha en streak på 10-12 förluster eller gå 2-8 på de 10 senaste matcherna. Men däremot kanske rivalerna kan rycka upp sig. Alltså, om Washington bara får ordning på sin bullpen så kan ju de definitivt hota i postseason. Och sen har vi ju Arizona och Colorado som vägrar att ge upp, och de kan ju också skrälla. Och ja, i American League så har ju Boston var ju ganska håsade innan säsongen, och Cleveland var håsade på grund av deras förra säsong. Och de har ju bra sammansatta lag som kanske är på väg uppåt. Och sen så har vi då i American League då Yankees som är lite av en joker, men för tillfället i en liten slump, eller hur?
Men om man tittar på de regerande mästarna så måste du väl säga att det hackar rejält. Och det verkar inte vara någon jätteharmoni. Och en av killarna som gjorde avtryck i förra årets World Series, han har ju blivit nedskickad.
Ja, Kyle Schwarber, Mr. Upp och ner får man ju säga. Alltså han började ju förra säsongen 2016 på sämsta tänkbara vis. Det var ju när vi var i Los Angeles denna, i serien mot Angels, så slet han väl sönder det mesta som gick att ta sönder i knät, stackaren. Ja. Och alla sa att han är borta för resten av säsongen. Men han gjorde en liten, kanske en slattande rehabilitering och kom tillbaka till World Series och blev lite av en hjälte där. Och fick starta säsongen som lead-off, inledde svagt och sen så har det bara fortsatt att dippa, kan man säga. Först så tappade han lead-off-spot och hamnade till slut som nummer 9 i line-upen. Och sen fick han en platoon-roll, vilket innebär att han fick bara egentligen gå in och slå när det var mot högerhänta pitchers.
Just det. Och han blev nedskickad till AAA. Och det är väl kanske inget dramatiskt, utan det är väl mest för att han ska kunna framförallt rensa huvudet och få tillbaka lite av självförtroendet.
Ja, precis. Det verkar ju så.
Ja, så att jag tror väl att han kanske kommer tillbaka väldigt snart. Men värre var det väl då för catchen Miguel Montero för någon dag sedan, som efter att ha kritiserats självaste Jake Arrieta, kungen på kullen, så blev han faktiskt designated for assignment. För han hade ju kritiserat Arrieta efter att Miguel Montero hade släppt 7 stolen bases och menade på att det var på grund av Arrieta då, för att han var för långsam att kasta bollen till, eller en för långsam delivery helt enkelt. Och det kanske man inte ska göra då i det där clubhouset, för det dröjde inte länge innan det beskedet kom då att han blev designated for assignment.
Ja, men verkligen. Och det var ju, som du säger, direkt svar på tal av Theo Epstein och
vad heter Joe Maddon.
Joe Maddon, ja, tack. Som skickade bort honom direkt. Och Joe Maddon sa det att en av anledningarna var att de har så pass ung roster, så att de är ganska mottagliga för, vad säger man, impressions. Alltså att de ville markera direkt att så där gör man inte. Och är det att han har problem med Arietas delivery, då tar han det i klubbhuset eller med Maddon eller med Arrieta. Han går inte ut i pressen och gråter ut bara för att han blir sågad för att han släppte 7 stulna baser, vilket är väldigt många baser att släppa i en match.
Jo, det är det ju. Å andra sidan, det var 4 från Trey Turner, en otroligt snabb kille i Washington, så jag vet inte. Och sen pratar han ju i affekt precis efter en förlustmatch, så att jag vet inte. Jag tyckte att det ändå var ganska hårt, men
jo, det tycker ni också. Men
det är ju på högsta nivån, så att visst.
Ja, om man då går vidare då, så är det ju fler som har blivit designated for assignment. I veckan här så åkte Chris Carter i New York Yankees på det. Alltså Yankees har ju haft otroliga produktionsproblem från första bas då. Framförallt efter Greg Bird placerades på disabled list 2 maj, tror jag var med. Han hade problem med vristen. Och där är ju oklart när han kommer tillbaka, så att Yankees kommer definitivt att leta en första basman här innan trading deadline, eller hur?
Jo, det kommer de ju absolut göra. Och man trodde väl lite på Chris Carter, även om det var lite av en chansning. Han slog ju 41 homeruns för Milwaukee Brewers förra säsongen, men i år då haft problem att ens hålla sig över 200 i batting average, och jag tror det bara 8 homeruns och wins above replacement and war, alltså på ett negativt på 0,4. Så att när man har det, då ligger man illa till, måste man väl säga.
Ja, definitivt. Så att det kommer så ett brev på posten nästan. Och Ja, istället så kallade ju Yankees upp Tyler Austin som såklart blev mäkta glad över det. Men det, ja, det har väl börjat sådär, tror jag, mitt i New York Yankees-slampen då, får man säga. Jag tror han har gått 2-13, var ett batting average på 154 och ett OPS på 585. Så att det är inte monsterbra direkt. Men vi får se igår. Men nu har vi ju nämnt det här med designated for assignment två gånger. Både i fallet Miguel Montero och Chris Carter. Vad är det egentligen?
Ja, varken du eller jag vet ju vad det är, eller?
Nej.
Jo, men så här är det. Alltså man tas ju bort från 25-manna-rosten då, och inom 7 dagar ska man antingen bytas bort eller sättas upp på irrevocable outright waivers. Mm. Och gör något annat lag anspråk på en då, eller på spelaren då, så tar han direkt plats på den nya klubbens 40-manna-roster, alltså i 40-manna-truppen. Och kan tilldelas en plats på 25-manna-rosten. Det är ju de som är, alltså, det är ju den aktiva spelartruppen som är 25-manna-rosten. Det är där man måste vara för att få spela, eller så blir man då, kan man skickas ner till minors. Ja. Men om ingen annan klubb gör anspråk på den här spelaren inom en vecka då, så kan den här klubben som han tillhörde då, eller fortfarande tillhör den här veckan då, då kan klubben skicka ner honom till minors eller totalt släppa honom, alltså en hel release, så att säga. Men spelare som tidigare har råkat ut för det här, alltså blivit outrightade, eller ska man säga direkt kickade, eller hur man nu ska, ska översätta det, eller om man har fler än 3 säsonger i Major League Baseball, kan neka hela den här proceduren med den här 7-dagarsperioden där någon ska komma och vilja ha en då, och bli free agent direkt då.
Ja, nu vet inte jag vad han har för kontrakt och lön, och
nej,
och klubbarna låter honom bli free agent och signar honom efter det. Det är väl det som är troligast, va?
Ja, jo, men så är det väl, och det brukar väl vara så. Sen fick vi väl en blänkare här precis innan vi började spela in att även Bartolo Colon var designated for assignment här för Atlanta Braves.
Ja, poddens egna lilla maskot, våran antihjälte, eller vad ska vi säga?
Ja, han är grym.
Ja, men har ju tyvärr visat upp alldeles för svaga siffror i ett svagt lag då, som Atlanta Braves. Men jag tror han har 2 vinster och 8 eller 9 förluster och nere runt 5-6 eller 5-6-7 till och med. Så att det var väl ganska väntat, men jag hoppas inte att det här är slutet på Bartolo Colon-eran. Alltså, han är värd ett värdigare slut, eller hur?
Jo, det är klart att han är. Han skulle ju kunna få sluta på sina egna villkor, tycker jag. Men ja, det är en tuff värld.
Ja, men vi var ju lite grann inne på det innan vi började spela in, att kanske han ska gå tillbaka till Mets, som har ju väldiga pitcherproblem.
Ja, de har ju väldiga problem på många punkter, och det snackas ju redan om att de är säljare här vid trading deadline, att de lägger ner sin säsong.
Ja.
Vilket kan öppna upp för ett väldigt wild card, en liten spelare, Tim Tebow, va?
Ja, tänk om han skulle hoppa upp, va?
Ja.
Det har han gjort här faktiskt. Ja, vi kan ju faktiskt börja med att han har ju gått lite från heaven till hell till heaven, för att han började med att bli så här extremt trackad för 2 veckor sedan.
Mm.
Det var ju när Columbia Fireflies, hans lag, de mötte Charleston River Dogs, som är då Yankees affiliate.
Just det.
Och då, till att börja med, så innan matchen så visade de ett gammalt klipp på när Florida, där han var quarterback då i college, förlorade mot Alabama i 2009 års SEC Championship Game, alltså Southeast Conference Championship Game. Då krokodiltårarna flödade ner för TT's kinder.
Ja, exakt. Ja, det var ju så, Charleston Riverdogs maskot här, han hade ju iBlack med citat då från Johannes 3:16 på de här klisterlapparna, är det väl de använder.
Ja, exakt. Och det var väl Tebows favoritcitat eller något där, från Bibeln. Han är ju väldigt religiös.
Mm. Johannes 3:16, är det inte det som kallas för lilla Bibeln, för att det sammanfattar liksom hela Bibeln bara i en liten mening, tror jag, om jag rätt.
Jag visste inte att du var hobbypingstpastor.
Nej, ja, men det är något om att Gud, han älskar världen och gav den sin enda son, och ja, för att de som tror på honom ska ha något typ evigt liv eller något. Typ.
Okej, okay. ska jag bli orolig här eller?
Ja, det kan det nog bli faktiskt. Nej. Lilla Bibeln, Johannes 3:16. Där lärde du något nytt.
Glöm aldrig det.
Glöm aldrig det. Ja, nej, men den här maskoten, han gjorde ju sedan en Tim Tebow också ju.
Eller hur? Ja, den här klassiska när han ställer sig på knä och böjer ner huvudet och ber till Gud, som gjorde honom så känd för, ja, vad är det nu, 5 år sedan i NFL då, Denver Broncos då, när han lirade där.
Yes.
Och sen så avslutar ju då Charleston River Dogs. Det är ganska roligt. Så varje gång en Columbia-spelare skulle upp och slå på den här jumbotronen då, eller...
Ja.
Så istället för slagmannens namn då, så stod det bara Not Tim Tebow.
Just det.
Men det verkar funka, eller hur?
Ja, för att han blev ju lite promoted nu, va?
Ja, exakt. Från Columbia Fireflies då, som är Lower A-ball, till St. Lucie Mets. Vilket är Advanced A. Och det är alltså ett steg under Double A.
Han är bara 3 steg från City Field.
Ja, det är rätt coolt ändå alltså. Och jag såg till och med en gammal rapport från 12 maj som, där de pratade om att han till och med skulle skippa St. Lucie och gå direkt till Double A i Mets. Farmalag Binghamton Mets.
Okej. Han har ju inte direkt några monsternummer, så att han egentligen skulle bli promotad och upp några hack i stegen här, men...
Nej.
En faktor som verkar ha påverkat är att han har gjort stort avtryck i locker room och har varit väldigt omtyckt och visat bra attityd och en väldigt liksom professionalism som har smittat av sig bland de här unga spelarna i Colombia då. Och en av anledningarna är att han, att ja, Mets organisation vill få in hans, ja, kanske erfarenhet från proffsidrott även i St. Lucies omklädningsrum då.
Mm, exakt, och man måste ändå ge honom det att han har ju verkligen borrat ner huvudet och kört, även fast han har varit väldigt bespottad väldigt länge. Men visst kan vi väl säga att om han inte hade hetat Tim Tebow och inte varit ett ganska effektivt PR-vapen för Mets, så hade han ju kanske inte blivit promotad.
Nej, så är det ju.
Men han slog ju faktiskt en homerun nästan i debuten för sitt St. Lucie Mets.
Ja, första dagen faktiskt, då St. Lucie Mets mötte Palm Beach Cardinals i en doubleheader, gick han, jag tror 1-2 som DH i första matchen, för att sen gå 2-3 med en homerun i andra matchen. Tyvärr så förlorade han laget båda de här matcherna, men...
Ja, då kanske var Tim Tebow struck, jag vet inte.
Ja, ja, kanske.
Men ja, det här gör ju faktiskt att han kan uppvisa siffror som att han är 600 i batting average, 3-5 och ett OPS på 1867 efter 2 matcher. Det är inte illa.
Nej, men vad tror du? Tror du det kan vara så att han når City Field bara i någon slags PR-attack här i september?
Ja, det är inte omöjligt. Alltså, då
sälja... som... alltså för arenan kommer ju vara i princip tom.
Ja, om han inte kommer upp.
Ja.
Ja, definitivt.
Och det här delar ju Mets fansen, tror jag, i 2 läger. Dels de som, alltså, nej, hardcore fansen tror jag absolut inte vill ha upp honom.
Nej,
men
nej.
Sen tror jag att det är jättemånga i New York som skulle tycka att det är en fantastisk happening att gå och leta sig till City Field, oavsett om Mets är totalt avsågade. Så är de ju i så fall där för att se Tim Tebow.
Ja, men definitivt, det tror jag. Och sen, men det går ju inte att komma ifrån att det här är ju väldigt, väldigt jippobetonat.
Ja, men det är väl Michael Jordan-stuket på detta, eller?
Ja, exakt. Och ja, Mets skrattar väl hela vägen till banken.
Ja, så är det väl. Vad har vi mer då på nyhetslistan? Har vi något mer?
Ah, vi har väl lite veteraner som har hoppat av och plockats upp. Vi kan ju börja med Doug Fister, starting pitchen. Han hade ju otroligt svårt då att som free agent bli signad här i våras. Till slut så plockades han upp av Los Angeles Angels på ett minor league-kontrakt den 20 maj. Då. Men ja, han har bara kastat 15,2 innings på 3 starter och en era på 4,02, tror jag, i Salt Lake City, då, AAA. Och det blir man inte upplockad på. Så att 21 juni då så valde han att opta out på sitt kontrakt då, och plockades då direkt off waiver, som man säger, av Boston då, för att låta honom ingå i botten av deras starting rotation.
Men det här är nog en ganska smart move av Dave Dombrowski, Red Sox president of baseball operations.
Mm.
Dels på grund av att Boston har haft en otroligt skakig starting rotation, om man bortser från saxmannen Chris Sale då. Men ja, jag vet inte. Dels också för att det är smart på grund av att det blir ju vanligare och vanligare att pitchers hamnar på disabled list och har ett djup eller många starting pitches. Ja, det är väldigt smart när det är långt kvar på säsongen, och ja, Boston börjar ju avancera i tabellen och ja, ligger väl högst upp i American League East, va?
Ja, och rustar för att för en eventuell, ja, dels för slutspurten då på regular season, också en eventuell postseason. Och det är väl inte fel att ta upp en rutinerad veteran som Doug Fister, som kan, som du säger, ge ett djup i rotationen. Han kanske inte kommer att starta som en vanlig starting pitcher liksom, men han kan ändå komplettera starting rotation. Och dessutom så signar ju Boston då Johnny Peralta från St. Louis på ett minor league kontrakt. Och ja, Peralta har ju verkligen inte dominerat det här året i St. Louis. Jag tror han har ett batting average på 204 på enbart 54 bats då. Men karriärsmässigt så slår han ju 267, han är shortstop och han har faktiskt 15 matcher och ett fielding percentage på 941 på tredje bas då.
Mm-hmm.
Vilket Boston behöver, eller hur?
Ja, Johnny J.H. Boston behöver ju verkligen en tredje basman där man har haft grymma problem nästan hela säsongen, både offensivt och defensivt. Och ja, de här produktionsproblemen, de har de haft nästan sedan 2012, då man något oväntat skeppade iväg älsklingen Kevin Youkilis till rivalen Yankees.
Ja, verkligen. Och jag gillar de här två signerna. Alltså, det är inga liksom monster-signer, men det känns ändå som genomtänkta och att det kan ge betydligt mer än vad man tror. Eller hur?
Mm-hmm. Du tror att man efter säsongen, när Boston Red Sox står där med sina ringar, så kommer man gå tillbaka till i juni när de signade Doug Fister och Johnny J.H. Peralta, va?
Nej, kanske inte riktigt så, men det är en hjälp på vägen i varje fall.
Då är det dags för mig att säga batter up!
Yes! Kan det vara Tjena Arena?
Exakt!
Ja,
vad tror du? Har du någon losing streak här på 2, eller hur är det?
Jag tror till och med det kan vara 3 faktiskt. Som sagt, ett batting average på 2/10 något sånt.
Ja, men det är helt okej.
Ja.
Vi får se om du löser den här ballparken som jag söker då.
Mm.
Och du kommer få 3 strikes här då, som du får svinga på. Och när du väl svingar så vill jag att du håller upp en liten lapp där du skriver vilken arena du gissar på.
Yes, jag är redo.
Grymt. Då kommer här, och vi börjar faktiskt med ett anagram in the dirt.
Oj då, mäktigt.
My sauna kid tea.
My sauna kid tea.
My sauna kid tea.
Ja, nej, den såg hög ut.
Okej, okay. Så att därav vaktar du lite.
Ja.
My sauna kid tea. Lyssnarna också kan ju skriva ner det här och fundera på om ni kan lösa den här arenan som vi letar efter. Då kommer nästa strike. Den här arenan ligger på 21 plats på listan över världens dyraste byggnader.
Oj då.
21 plats.
Oj.
Så det är inget litet bygge.
Nej, är man uppe och nosar på de här Abu Dhabi-skraporna, då har man lagt ner lite resurser.
Jajamän. Ja, nej. Slingar du?
Nej.
Nej, men du har ju faktiskt 3 strikes på dig.
Nu börjar jag osa katt.
My sauna kid T, 21 plats på listan över världens dyraste byggnader, och här kommer tredje striken. Huset som Ruth byggde är inte detta, men det här byggdes av en jävla massa kalksten från Indiana.
Det är ju det jävla anagrammet som spökar till dig i skallen.
Svingar du?
Jag svingar. Här kommer det. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made three strikes and now you're out.
Ja, då får du berätta vad du skrev på din lapp.
Ja, till slut så hamnade synapserna rätt, så då blev det ju Yankee Stadium.
Ja,
yes.
Absolut, grymt.
Ut ur slampen.
Helt rätt. Ja. Ja, där har vi varit.
Det har vi varit, ja, två gånger till och med. Tre gånger.
Ja. Jaha. Mm. En gång. Ja, jag har varit där tre gånger.
Mm. Ja, jag vet inte. Jag var där en gång med svågen, när de torskade med 9-0 mot Baltimore på, vad heter det nu? Oldtimers Day, det var mäktigt.
Ja, okej. Okay. Ja, jag har ju varit där två gånger och sett när Yankees mötte Mets och sen Washington Nationals. Sen var jag där på en ruggig förlust mot Toronto Blue Jays också.
Ah, så var jag, just det.
Ja, men nu tänkte vi att vi skulle prata om en spelare som faktiskt gjorde sin debut på Yankee Stadium 2014. Och idag blir det verkligen veckans MLB.
Yes.
Det var lite klurigt, men förklaringen om det kommer faktiskt här. För vi tänkte prata om Mookie Betts. Mm. Och vi backar faktiskt bandet till 2004. En legendarisk säsong för Boston såklart. De vinner ju hela skiten efter att ha gått på en ruggig torka i 86 långa The Curse of the Bambino-år.
Ja, verkligen.
Mm. Men det här handlar inte om det, utan det här handlar faktiskt om dagen precis innan årets första match det året. Mm. Då det hände en annan viktig sak för Bostons framtid. Det var faktiskt som så att som sista spelare ryker Terry Shumpert från Bostons trupp på spring training. Och Terry hade tidigare enligt egen utsago faktiskt fått en uppenbarelse att Red Sox skulle bli World Champions det året. Och genom kontakter hade han trixat in sig på spring training, sägs det.
Alltså, han ville ha en ring.
Ja. Jajamän, det här var ju faktiskt slutet på hans karriär. Och ja, det är klart att han också ville bli World Champ när han hade drömt om det här.
Ja, ja, visst.
Men ödet ville som sagt vara annorlunda. Han blev kuttad och han erbjöds ett AAA-kontrakt, men avböjde det faktiskt. Han tyckte att om jag inte kan spela i The Bigs så betyder faktiskt min familj mer. Och han skrev istället på ett minor league-kontrakt med Pittsburgh Pirates som hade ett farmalag i Terrys hemstad Nashville, The Nashville Sounds.
Asså.
Mm. Och det här gjorde han då av en enda anledning, att här bodde då hans familj och han kunde hänga med dem ofta. Och speciellt så kunde han ta med sig sin 8-årige son och sin 11-årige brorson till baseballplanen varje eftermiddag. Och ja, det här gillar han nästan lika mycket som att spela själv då, och lika mycket som de här två pojkarna som sög till sig all kunskap som två små svampar där på infield.
Ja, det tror jag det, med en major league som coach.
Ja, och så där höll det på under eftermiddagarna i flera år, och de här två killarna hade i princip en personlig tränare då med lång erfarenhet då från Major League, och det är coolt ju. Mm. Men varför är det här då viktigt, kan man ju tänka, Terry Shumpert liksom, en marginallirare? Jo, för det var ju faktiskt som så att brorsonens namn är Mookie Betts.
Yes!
Ja, och han fick sin skolning där på eftermiddagarna. Och om vi hoppar fram 6 år till den årliga high school showcaset då på Middle Tennessee State University i juni 2010, där ja, unga spelare fick visa upp sig för en herrans massa scouter.
Ja, ja, sådana här tillställningar som man kan nästan jämställa med honom ska vi ha i tjurenfärderna, va?
Ja, men lite så blir det ju.
Men det är lustiga hattar.
Ja, lustiga hattar är det. Ja, men historien om Mookie Betts kanske börjar här på riktigt faktiskt, för han gör ett fantastiskt vältajmat defensivt bakom ryggen spel på andra bas när han kastar bollen till shortstoppen bakom ryggen. Mm. Och Red Sox scout här i det här området, Danny Watkins, han kollade sig väldigt oroligt omkring och undrar om såg någon annan det där otroliga spelet. För det här var då alltså den första lilla indikationen på att det här kanske är en storstjärna. Mm. Och ja, ingen annan hade lagt märke till det här spelet, och Danny Watkins, han introducerade sig för Mookie den dagen, och redan samma kväll på hotellrummet så började han fundera på hur han skulle övertyga Bostons general manager Theo Epstein att den här killen, han skulle de klippa i draften 2011. Och ja, resten är som man brukar säga.
Ja, måste vara historia, va?
Ja, exakt. Ja, nej, men vi kan faktiskt backa tillbaka långt, långt innan dess, redan till 1992 när Mookie Betts föds. För både Mookies pappa Willie och mamma Diane var och är fortfarande otroligt baseballtokiga. Mm. Mamma Diane var faktiskt Mookies första coach i Little League, och en väldigt rolig sak är att hans fullständiga namn är Marcus Lynn. Mm-hmm. Och vet du varför han fick det då?
Nej.
Nej, för att Marcus Lynn Betts kan forma initialförkortningen eller akronymen då, MLB.
Ah, vad mäktigt. Snacka om att ha ödet klart.
Ja, och då undrar jag faktiskt så här, Olof Svensson, om dina föräldrar var fanatiska olympiska spel... människor.
Alltså, jaha, OS, ja.
Va? Oj, oj, oj. Du har ett släktskap med Mookie Betts, det har jag.
Ja, definitivt alltså. Ja. Mm. Men du, förresten, det här, hans pappa, tror jag att jag har läst om. Pappa Willie heter han, va? Eller?
Mm, just det.
Var inte han en sån här gammal, typ pensionerad superintendent vid statliga järnvägen, och att han alltid hade med sig en typ leksakstågsvissepipa som han blåste i när det var dags för viktiga spel?
Ja, snacka om annoying. Ja, med den här leksakstågsvisselpipan så gjorde han ju både sig själv och den unge Marcus Lynn Betts MLB då kända i omgivningen. Ja, faktiskt.
Eller kanske ökända.
Ja, jo, så var det väl troligen. Men så kom då draften då 2011, och ja, Mookie slog sig väl ner där i sin Nashville-veranda och sippade lite på lemonaden i värmen och väntade på telefonsamtalet, och ja, det dröjde faktiskt ganska länge. Han gick först som 178:e spelare i femte rundan.
Oj!
Mm. Och efter lite funderande och dealande så skrev han på precis innan deadline en månad tidigare. Det här har vi ju snackat om, man har en månad på sig att teckna kontrakt med de spelare man draftar.
Mm.
Och det var också så att några andra Bostons val då, av deras pick, hade inte signat, vilket gjorde att det faktiskt fanns mer pengar till Mookie här, och signingbonusen blev $750,000, och det är faktiskt $600,000 mer än en rekommenderad slot money för någon som går på 178:e plats i draften. Så att där hade han lite tur faktiskt.
Ja, det får vi säga. Men,
eller att Boston hade tur att de sparade in lite pengar. Annars kanske inte Mookie hade signat.
Nej, exakt.
Ja, och sen började klättringen faktiskt. Redan 2011 spelade han en match i Gulf Coast League. Men ja, på riktigt började 2012, men det blev ett jäkligt tungt år då han spelade både som andra basman och shortstop i långt borta i New York Penn League faktiskt. Mm. Och ja, han kändes inte alls hemma där, och det höll på att gå åt skogen. Men 2013 så fick han faktiskt börja säsongen i Low A Greenville och flyttade snabbt till High A Salem i början av juli 2013. Mm. Och det var här det började hända grejer med Mookie Betts, och mycket har han sagt handlade om att han bodde närmare hemmet, han trivdes bättre, och familjen och vännerna tog sig regelbundet de här 5 timmarna när det tog att åka från Nashville att åka och kolla på honom. Mm. Så att ja, det visade sig i hans statistik också väldigt snabbt, och han utsågs 2013 till the Offensive Player of the Year inom hela Red Sox-organisationen.
Oj, det är inte illa.
Så det är starkt. Nej, det är jättebra. Och 2014 så fortsatte den här klättringen då, upp genom systemet. Han fick börja säsongen i AA Portland Sea Dogs Och då fick han faktiskt byta position till centerfielder.
Ja, just det. Var inte det samma veva som Bostons andra basman Dustin Pedroia tecknade typ ett 100-årskontrakt?
Ja, exakt.
Och ockuperade positionen för en ganska lång tid. Eller det var 8 år i varje fall.
Ja, eller för alltid.
Ja.
Nej, men det var ju så. Ja, men precis. Så var det. Och då tänkte Red Sox att... ja. Mookie Betts måste vi ha så att vi skolar om honom till centerfielder. Mm. Och ja, det klarade han väldigt bra, och han fick faktiskt packa trunkarna redan i början av juni och sätta sig på en Greyhound-buss med en påse mini pretzels och kanske en burk Dr. Pepper, tror du inte det?
Jo, definitivt.
Ja. Alltså. Ja. Och bege sig till AAA på Pawtucket Red Sox. Mm. Steget precis under storklubben då. Mm. Men frågan är om han ens hann hänga upp träningsoverallen där på hotellrummet. För redan den 28 juni så blev han uppkallad, alltså för exakt 3 år sedan. Mm. Och han fick snabbt shoppa en kostym och bege sig till New York City.
Just det, Bright Lights, Big City.
Exakt, och han fick göra debut då på Yankee Stadium. My Sauna Kid T.
Just det, och det blir ju inte större än så. Boston.
Nej, det blir
Yankees
faktiskt
på Yankee Stadium.
Det. Nej, det är coolt. Mm. Och ja, nej, men han gjorde det väl ganska bra. Han skickades lite upp och ner under den säsongen, men ja, i princip så var han i storlaget Boston Red Sox för att stanna då. Mm. Och redan 2015 så blev han omröstad, eller i omröstningen om mest värdefulla spelare, så hamnade han på 19:e plats i hela ligan och ja, högst upp bland alla Boston Red Sox-spelare. Och även hans wins above replacement var 6,0. Mm. Alltså 6 segrar. Och det var faktiskt 20:e bästa i hela ligan. Och även det högst i hela Boston. Så att han kom ju dit och gjorde avtryck direkt.
Ja, det får man ju säga.
Och förra året, 2016, så blev han första gången uttagen i All-Star Team. Och han kom då tvåa i Most Valuable Player omröstningen och i hela ligans WAR-statistik.
Ja, och såklart så spelar man i American League, då blir man slagen av Übermensch Mike Trout i bägge kategorierna.
Ja, det är väldigt, väldigt svårt att komma före honom såklart.
Ja. Ja. Men hade han inte en ganska mäktig streak också där ett tag?
Jo, det hade han i slutet av 2016. Mellan den, jag tror det var 12 september och 19 april 2017 så gick han upp för att slå sammanlagt 129 gånger och strikade faktiskt inte ut en enda gång.
Nej, just det. Jag såg faktiskt, jag tror förra året kanske han hade strikats var 50 eller 60. Jag tror Aaron Judge är uppe i 91 redan nu i år. Så att, ja. Lite skillnad.
Shit, ja. Men man ställer sig frågan ändå, alltså, hur bra är Mookie Betts? Vad tycker du?
Ja, alltså det är väl klart att han är bra, men om man nu ska gå till experterna så såg jag att Buster Olney, alltså ESPNs senior writer, ganska nyligen rankade de 10 bästa spelarna inom dagens baseball, och då hamnade han på en 3:e plats, vilket ju inte är illa.
Nej, det är ju verkligen inte illa, det måste man ju säga, och ja... Inom branschen så pratas det ju om honom i samma mening som Mike Trout, Bryce Harper och Manny Machado såklart. Mm. Och vissa menar att han är den bästa right-fielden som han spelar nu då, någonsin.
Ja, det är ju ganska bra betyg.
Och till saken hör att han fortfarande har en jättestor utvecklingspotential, framförallt offensivt då.
Ja, han är ju faktiskt bara 25 år.
Mm. Och i år har han ändå börjat lite sämre än 2016, men man kan börja ana en förbättring här, precis som hela laget Red Sox faktiskt. Mm. Så att det har gått lite tungt. Han ligger bara på 80:e plats när vi kommer till batting average och bara på 73:e plats när det gäller home runs. Så att han har en bit kvar och mycket att jobba på i år faktiskt.
Ja, men precis som du säger så har han en otrolig potential just i och med det han har visat och att han är så ung som han ändå är. Så att därför undrar jag lite grann hur hans kontraktssituation ser ut. Hur har Boston kontroll över honom?
Ja, de har otrolig kontroll just nu på han faktiskt. Det är först efter 2017 som han går in i sina tre arbitration-år då. Mm. Där man kan förhandla om sin lön eller ta saken då till en skiljedomstol då. Mm. Innan han blir free agent efter säsongen 2020.
Okej.
Nu får han $950,000 per år. Mm. Vilket i och för sig är mycket högre än de $535,000 som är minimumlönen i Major League.
Ja, det är det ju. Men jag tyckte att jag läste någonstans att Mookie och hans agent inte var helt nöjda utan de trodde att han skulle få mer.
Mm. Jo, men de trodde det. Och, men i de här fallen och under de här åren under kontraktet så är spelaren helt livegen och kan bara acceptera det klubben vill att man ska ha i lön då. Det är liksom inget lönesamtal utan det här är mer en lönemonolog då från klubbens sida.
Ja.
Men det var faktiskt som så att Red Sox ville skriva långtidskontrakt nu i vintras, men ja, Mookie sa att han ville köra år för år faktiskt och ändå kunde han ju då ha höjt sin lön om han hade tecknat ett 10-årskontrakt eller vad som helst liksom. Så hade han ju fått mycket, mycket mer. Men ja, han vill köra på de här åren som är kvar verkar det som. Och jag börjar fundera lite, kan det vara så att han vill närmare hem till Nashville när han blir free agent efter 2020?
Mm. Ja, alltså det verkar som att han är lite hemmakär och vill ha de vänner och släktingar nära till sig.
Mm. Om man ska drömma lite och fundera eller bara spekulera, kanske ett 10-årskontrakt med ett då nybyggt Atlanta Braves kanske, va?
Ja, varför inte? Det har varit
mäktigt. Mookie Betts i Braves, ja, ja. Det är väl inte helt omöjligt.
Nej.
Drömmar kan man ju få göra, men ja.
Definitivt.
Det ska bli en väldigt, väldigt spännande karriär att följa faktiskt. Och ja, det är ju en superspekulation att han inte kommer bli Boston-trogen. Men vad tror du kommer hända det här året då? Tror du förresten att vi får se honom i årets All-Star-game?
Ja, jag vet inte. Det är väl inte omöjligt. Han kanske har fått en schysst fanbase efter förra säsongen. Varför inte?
Mm. Om det handlar faktiskt...
Hej Felix! Du hade en fråga till mig.
Ja, vi har ju kommit fram till mitt favoritsegment här i podden, veckans fråga.
Ja, det har vi ju faktiskt. Men innan det så skulle jag bara vilja få din uppmärksamhet kring... vi hade ju två faktiskt ganska mäktiga grejer kring Mookie som vi glömde nämna.
Jaha, vad var det?
Jag är inte väldigt bra på bowling, va?
Jo, det är han ju. Han är ju fan grym på bowling. Han har ju två perfect games, alltså han slagit 300 poäng.
Ja, det är inte illa.
Nej, det är coolt. Vad var det mer du tänkte på?
Aj, sen var väl, jag såg något klipp bara på att han löste Rubiks kub rätt snabbt. Jag vet inte fan inte hur snabbt det var, men...
Ja, nej, men klippet det var väl på typ drygt minuter. Men jag tror han snackade om i det klippet att han var, ja, kunde göra det på 30 sekunder när han gick på high school, tror jag.
Åh, oh, herregud.
Jag tror det är... Ja, men det är kul med lite spelare som har lite innanför pannbenet, va?
Ja, det är inte så ofta vi stöter på det.
Faktiskt. Och vi har en liten förkärlek för bowling också. Så det är plus i kanten.
Ja, verkligen. Han Mookie Betts har många strängar på sin lyra.
Jajamän. Men vad har vi för veckans fråga då?
Ja, vi har fått in ett mejl från Patrik här. Och det passar ju ganska bra här eftersom vi börjar närma oss All-Star Game och All-Star Break. Och den lyder som följer. Ni får coacha varsitt All-Star-lag, ett American League och ett National League. Hur ser laget ut och hur ser starting rotation ut i laget? Tack för en fantastisk podd. Den förgyller mina fredagar på jobbet.
Hälsa Patrik. Whoop, whoop.
Ja, verkligen. Grym,
Patrik. Mm. Ja. Ska vi coacha varsitt lag då? Men vi fokuserar på position players, tror jag faktiskt. För man tar ju inte ut så att säga en starting rotation på det sättet till den här matchen. Och det är ju många om liksom den här matchen inte passar in i de olika pitchersarnas scheman eller kastscheman så skiter de ju i det, eller många som är på så här innings limit kastar ju inte heller, så att
nej.
Jag tycker vi fokuserar på de spelarna som är ute på planen.
Ja, det tycker jag, och då kan du börja då med National League då.
National Leagues första basman tycker jag ska vara Arizona Diamondbacks Paul Goldschmidt, för han har faktiskt högst wins above replacement i hela National League. Mm. Och lite av en doldis, men ja, man skulle kunna tänka sig Ryan Zimmerman i Washington där också. Också en liten doldis som vi har pratat om, men mitt val Paul Goldschmidt på första bas.
Yes.
Andra bas går till en Washington National-spelare, Daniel Murphy. Han har ju faktiskt flest homeruns av alla andra basmän och högst average. Så att där tycker jag det är en no-brainer.
Ja, oh, en triple crown-kandidat.
Ja, han är grym. Mm. Sen har vi shortstoppen. Där har jag plockat in Los Angeles Dodgers Whiz Kid Corey Seager. Va? Mm. Ett härligt leende.
Yes.
Men han är grym. Ja. Så att, det blir min shortstop i National League-laget. Och sen på tredje bas kommer lite av en kanske en överraskning. Även där från National League West. Arizona Diamondbacks Jake Lamb faktiskt. Han har, om man tittar på statistiken så har han dubbelt så många RBIs, alltså runs batted ins. Om man jämför med Chris Bryant i Chicago Cubs. Mm. 62 stycken mot Bryants 31. Och oj, det är ju Bryant som leder den här omröstningen, tror jag. Eller ligger verkligen i toppen. Men mitt val faller på Jake Lamb.
Mm.
Och sen som catcher slänga in San Francisco Giants Buster Posey. Mm. En tung säsong för laget, men ja, Buster går väldigt bra. Han har högst average bland alla catchers och han har näst flest homeruns också där. Så att, ganska svag catcheruppsättning tycker jag. Men där får Buster Posey då min chans.
Mm.
Sen tre outfielders. Colorado Rockies Charlie Blackmon som vi snackade om i förra veckans avsnitt. Lyssna gärna på den, en riktigt skön lirare.
Ja.
Mm. Sen tar jag med Los Angeles Dodgers Cody Bellinger som man inte kan rösta på, alltså inte klicka i, utan om man vill rösta på honom i omröstningen så får man så att säga skriva i hans namn, en så kallad write-in som gör att han förmodligen inte kommer bli vald. Men han är i alla fall med i mitt lag och sen har vi skäggmannen från Nationals, Bryce Harper också såklart.
Mm.
Så att där är mina tre outfielders och mitt infield också. Och om man hängde med här så såg man ju, eller hörde, att det är bara spelare från National League West plus Washington Nationals. Och ja, det är ju de lagen som vinner flest matcher, så det är väl kanske inte så konstigt. Men ja, lite överraskande är det ju att National League Central går så otroligt dåligt som de gör.
Ja, men det är väl en ganska bra sammanfattning av National League, hur den ser ut just nu.
Ja, jag tänkte du kan få chansen att slå ner på ett av mina val.
Okej, okay. Ja men då är det väl... Ja, tredje bas då. Jag gillar ju Jake Lamb väldigt, väldigt mycket. Mm. Alltså, men efter att ha sett Colorados tredje bas med Nolan Arenados spel igår så, och hur han har, ja, hans, hur han har varit den här säsongen, så kanske jag skulle slänga in Nolan Arenado där.
Ja, nej, men det kan jag faktiskt köpa. Roligt också för Colorado att få en spelare på infield där.
Mm. Mm.
All right. Yes. Men vad har du för mig då i American League?
Ja, vi började då med första bas och det var en tight match alltså, men till slut så föll valet på Tampa Bay's Logan Morrison som faktiskt leder WAR, home runs, runs och RBIs då för första bas, men och han slår knappt Torontos Justin Smoke.
Mm-hmm. Han är smoked.
Han är smoked.
Yes, vi går nog vidare.
Ja, jag tror det va. Men och sen om man tittar på middle infield så är det ju verkligen en no-brainer. Där är det Houstons José Altuve som i princip leder all statistik för andra basmän. Och så Carlos Correa, samma sak där. Alltså vilket otroligt middle infield Houston har.
Ja, otroligt.
Går vi till tredje bas så till slut så föll valet på Clevelands José Ramirez. Jag gillar även Longoria. Han är väldigt bra defensiva kvaliteter. Kanske inte lika stark offensiv som José Ramirez. Även i American League skulle jag säga att det är inte någon catcher som utmärker sig så här jättemycket. Utan, men där föll valet på Kansas City, Salvador Perez.
Okej.
Okay. Mm, cool. Sen som outfielder så blev det Baltimores Chris Davis också tre veckor sedan någonting, omslagsbilden till avsnittet. Houstons George Springer och så Yankees Aaron Judge som uppvisar ruggiga siffror förutom strikeoutsen som måste ner.
Ja, han har också varit omslagspojke ju.
Det har han, ja. Han och Torres va?
Yes.
Ja, då får du också chansen då att byta ut en spelare.
Mm. Ja, men jag gör väl det med spelaren vi pratade lite extra om idag då. Jag kickar ut Chris Davis från outfield och sätter in Mookie Betts, även fast han kanske inte uppvisar de allra bästa siffrorna än i år, så får han det lite för fjolåret.
Ja, men
det... för att Mike Trout då är skadad.
Ja, men det är klart att MLB ska vara med.
Ja, MLB ska vara med.
Yes.
Mm, kul. Mm. Ja, men det där ser vi ju fram emot. Men vi ser väl också fram emot helgens matcher, gör vi inte?
Ja, men det gör vi, absolut. Vad har vi på menyn? Vi har ju ett högintressant, högoktanigt möte i National League West där Arizona tar sig an Colorado på Chase Field. Colorado som har... ja, det har varit lite grus i maskineriet, men då ska vi också ha i åtanke att de har ju faktiskt mött Dodgers och Arizona här och haft två tuffa veckor bakom sig. Så att frågan är om de behöver vinna minst två, kanske helst tre matcher mot Colorado.
Ja, men det är ju lite typiskt. Vi spelade in förra veckans avsnitt för 8 dagar sedan, för vi släppte det en dag tidigare och håsade Colorado lite. Och sen... de 8 dagarna har gått, så har de alltså 8 raka förluster.
Ja, vi har ett grymt track record på att sänka lag, spelare, pitches som har nog hittills på gång.
Ja. Så man ska nog inte vara så glad om man håller på Red Sox då, kanske, eftersom vi har pratat mycket om dem då.
Nej, det kan vi ju direkt sluta oss till. Ja. Men sen så är det ju stor dag i USA nästa vecka, eller hur?
Ja, det är ju Independence Day på tisdag, 4 juli, och för oss så innebär ju det många, många tidiga matcher, så det är ju härligt.
Ja, det gillar vi.
Då kan vi fira lite, vi är med ju, och vad dricker man till den 4 juli?
Ja, det är ju verkligen en no-brainer. Vi snackar ju faktiskt en iskall flaska Budweiser.
King of Beers.
King of Beers.
Ja.
Yes.
Ja, men, härligt. Men det börjar bli ett ganska långt avsnitt, så vi kanske ska runda av på riktigt här, eller vad säger du? Har du något mer?
Ja, vi kan ju bara nämna hur det gick till slut i College World Series, där Louisiana State University tog sig an Florida Gators. För där vann ju Gators i två raka matcher.
Just det.
Första matchen var ganska jämn, 4-3 till Gators, men sen i andra matchen så defilerade de till segern med 6-1. Det här var faktiskt deras första College World Series vinst då, sen i deras program.
Ja, men kul.
Ja, det är jättekul. Och lite kuriosa då i den här matchserien var ju att det finns en svensk-amerikan som spelade left field i Louisiana vid namn Antoine Duplantis. Och jag tror säkert det är många som höjer på ögonbrynen och säger att ja, men det här Duplantis känner igen. För att han har ju en kanske lite mer namnkunnig bror vid namn Armand.
Mm.
Som är stavhoppare som tävlar för Sverige och väldigt ung. Och jag tror att för närvarande är rankad 10 världen. Och ett hopp här, vad fick jag till det? Oh. När VM börjar senare i sommar.
Ja, men kul. Duplantis. Ja, men lite svensk kopplingar högt upp i baseballens hierarki och i Omaha där.
Det gillar vi.
Det är kul. Ja, men det gillar vi verkligen. Mm. Sen har vi en liten tävling på gång, va? Har vi inte?
Ja, det har vi. Vi har ju kickat igång en liten sommartävling här tillsammans med Swedish Birch Bats, kvalitetsbats från Sverige.
Ja, fan vad kul. Men hur går det till att vara med i den tävlingen då?
Jo, man gör som en hel del har gjort faktiskt hittills. Man publicerar och taggar sin bästa baseballbild med hashtag veckans MLB och hashtag Swedish Birch Bats på Instagram. Så är man med i utlottningen av ett ruggigt fint slagträ faktiskt, måste jag säga, från Swedish Birch Bats.
Mm, absolut. Och vi kan väl bara... för att vi ska kunna se de här bilderna så behöver din profil vara offentlig då. Mm. Och ja, om du av någon anledning inte har Instagram och inte vill lägga ut de här bilderna, så kan du också skicka bilderna till våran mailadress som är...
hello@sundayfunday.se.
Mm, och vara med på tävlingen på det sättet då. Och ja, utöver att man får lägga sina slaghandskar på ett stycke svensk succébjörk, så kommer ju även den vinnande bilden, om man vill, få vara med som avsnittsbild.
Ja, men bara en sån sak. Oj, oj, oj. Det är bara att skicka in. Och ja, ställ gärna frågor också på Twitter eller mejla in.
Ja, gör det. Absolut. För nu börjar vi... ja, vi vill ha flera frågor. Så är det.
Mm.
Men vad säger du då? Är det väl nästan dags att valsa ut ur det här avsnittet med lite musik?
Det tycker jag.
Mm, en låt som handlar om en över 100 år gammal rally song som sjöngs av The Royal Rooters Fan Club faktiskt.
Mäktigt.
Och The Royal Rooters Fan Club leddes av ägaren för The Third Base Saloon för att heja fram Boston i början av 1900-talet.
Mm.
Och en av låtarna som de sjöng där på saloonen var Tessie, ursprungligen från Broadway-musikalen The Silver Slipper. Och den här låten blev något av en lyckosång och sjöngs framförallt väldigt mycket när Boston vann 1903.
Mm.
Då hette laget faktiskt Boston Americans, men... I juni 2004 så blev The Dropkick Murphys trötta på The Curse of the Bambino och skrev en egen version av den här låten, för de trodde att det skulle vara ett litet framgångsrecept. Mm. Och den versionen av låten handlar om hur The Royal Rooters Fan Club sjöng om Tessie. Så att det var lite meta här.
Mm.
Och de adderade också som sig bör 100% vrål och säckpipa såklart, va?
Ja.
Right up your power alley, Olof.
Oj, oj, det kan du feta, ja.
Ägaren till The Third Base Saloon kallades, by the way, för Nuff Said, eftersom han höll lugnt i baren genom att drämma ner handen i bardisken och lugnt säga Enough Said.
Fan, cool. Vad mäktigt.
Men det är faktiskt en helt annan historia. Men visst, låter det som att risken att trilla dit som Red Sox-fan om man så bara skulle sätta in en liten fot på The Third Base Saloon är rätt överhängande, va?
Jag säger överhängande.
Ja, risken finns. Ja, men The Dropkick Murphys låt blev såklart en succé ju längre säsongen led, och ja, den kröntes såklart med att Red Sox blev World Champions senare det året. Mäktigt. Men nu är det hög tid att låta The Dropkick Murphys med låten Tessie pubvråla oss in i helgen.
Chipparella på er.
Nuff said.
And the Boston Red Sox are the world champions. For the first time in 86 years, the Red Sox have won baseball's world championship. Can you believe it?
Tessie is the Royal Rooters rally cry. Tessie is the tune they always sung. Tessie echoed April through October night. After serenade installed in Eden Yard. Tessie is a maiden with a sparkling eye. Tessie is a maiden with a love. She doesn't know the meaning of her sigh. She's got a comet full of love. Sometimes when the game is on the line, Tessie always carried them away. Up the road from third base to Huntington, the boys would always sing and swing. Charge into the park, storm the gates and put the game on hold. The Rooters gave the other team a dreadful fright. Boston's 10th man could not be wrong. Up from third base to Huntington, they sang another victory song. Dreadful fright.